Det är tisdagen den 5 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Håller rättsstaten i Sverige på att monteras ner? Ja, den varningen kom förra veckan i en debattartikel i Dagens Nyheter. Som jurister inom alla nivåer och samhällsområden känner vi ett särskilt ansvar att värna de principer som ytterst skyddar varje individ mot godtycke, och vi ser med växande oro på hur dessa principer relativiseras. Utvecklingen måste tas på största allvar, kunde man läsa i den artikeln. Och som undertecknare stod en rad jurister med erfarenhet från såväl akademi som myndigheter, exempelvis Anders Danielsson, Sten Heckscher, Ann Ramberg och Anna Skarhed. Och avsändare uppmanar också andra jurister att ansluta sig till ett upprop som de kallar U2, upprop mot nedmontering av rättsstaten. Larmet ljuder, sätt stopp för nedmonteringen av rättsstaten, löd den dramatiska rubriken. Så, vad handlar den här kritiken om mer i detalj? Exakt vad är det som monteras ner och hur sker det? Och vad har ansvariga politiker bakom detta att säga till sitt försvar? Det ska vi prata om idag, och då är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Patrik Bremdahl, docent i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och en av initiativtagarna till det här uppropet. Varmt välkommen hit, Patrik.
Tackar så mycket.
Och så justitieminister Gunnar Strömmer, varmt välkommen du också.
Tack så mycket.
Patrik, vi ska gå igenom din kritik så mycket detalj vi kan, men det är en sammanfattning för oss juridiska lekmän. Larmet ljuder, sätt stopp för nedmontering av rättsstaten. Det låter ju som sagt mycket dramatiskt. Kortfattat, vad är det ni oroar er för och som vi ska oroa oss för?
Det vi ser är att det pågår en snabb takt lagstiftningsärenden inom framförallt straff- och migrationsområdena eller kriminalpolitiska områdena. Vi ser att beredningen går väldigt fort och att man inte heller tar till sig den kritik som kommer ifrån jurister och andra remissinstanser, ifrån lagrådet och så vidare. Och att kritiken i många fall viftas bort som politisk eller alarmistisk eller aktivistisk och så vidare. Och vi tycker att det är viktigt att man tar den kritiken på allvar för att säkerställa att vi får en rättssäker och robust lagstiftning på plats.
Tack för det. Gunnar, du skrev en replik på Dagens Nyhets debattsida också, publicerades lite tidigare idag. Sammanfattningsvis du också, varför har Patrik de andra fel?
Därför att den svenska demokratin och den svenska rättsstaten är i världsklass. Når toppnoteringar i alla tillgängliga internationella granskningar som också är väldigt färska. Oavsett om man tittar på demokratins tillstånd eller rättsstatens tillstånd. Jag tycker också att kritiken, och vi kommer säkert in på de delar som Patrik nämnde här, men jag uppfattar att den är rätt svepande. Och lite tendensiös i olika delar. Jag tycker också att man missar en sak som är väldigt väsentlig. Om man tittar på vårt enda poängavdrag i en av världens mest erkända demokratirankingar, Freedom House, amerikansk think tank, så får vi får 99 av 100 poäng i den rankingen när det gäller tillståndet till vår demokrati. Då tittar man på en lång rad olika saker. Fri- och rättighetsskyddet, pressens frihet, domstolarnas oberoende. Där vi tappar poäng. Det är vårt samhälles oförmåga att skydda medborgarna mot livsfarligt våld. Det vill säga det som är egentligen själva grundorsaken till att vi gör mycket av de reformer som Patrik och andra pekar på. Det tycker jag är en underdiskuterad fråga när
Tack
det gäller hoten mot vår demokrati.
Vi tar tillbaka till Patrik och vi börjar med det Gunnar säger. Han hämtar då näring från de här indexerna som finns av olika slag, och där ligger ju Sverige väldigt högt. Blir inte du lugnare av det?
Jo, men det är ingenting vi säger emot. Vi har en robust rättsstat och robusta demokratiska institutioner i Sverige. Men i likhet med utvecklingen i resten av världen så ser vi att även Sverige backar i flera av de här mätningarna. Man tappar så att säga placeringar även fortfarande är i den absoluta toppen. Vi ser också i de här olika rapporterna att även om Sverige hamnar högt så pekar man på trender och tendenser, och man pekar ut varningssignaler. Okay. Och precis de som vi lyfter i vårt debattinlägg.
Och Gunnars andra argument är att vi måste också titta på den systemhotande gängbrottsligheten och organiserad brottsligheten. Och den är i sig en frihetsinskränkning som vi måste möta på något sätt. Vad tycker du om det argumentet?
Vi ifrågasätter inte problembilden. Vi ifrågasätter metoden att möta problemen.
Mm. Gunnar, du fick lite, vi går neråt ändå de här. Vi ska inte prata jättemycket om den här rankingen, men ändå.
Det stämmer inte om vi börjar den änden. Inte om man ser det över tid och om man tittar på helheten. Sen kan man hoppa upp och ner på någon enskild poäng i någon ranking förstås. Men det är intressant över tid. Om man tittar till exempel på Freedom House har vi år efter år haft 100 poäng. Mm. Men där vi tappat då en poäng, det handlar ju just om det dödliga våldet och samhällets oförmåga att hantera det. Det är det ena. Det andra är, jag tycker att Patrik gena lite i sin egen problembeskrivning. För det är klart att även om det är så att vi kan diskutera till exempel hur vi utreder frågor och kvaliteten och sådana saker, det tycker jag är en berättigad diskussion. Den tycker jag är bra att vi har. Jag tycker i grund och botten att det är positivt att vi har en diskussion om rättsstatliga principer som ju faktiskt inte för bara några år sedan, lär på att säga, tilldrog sig ganska begränsat intresse i Sverige. Men det är klart att om man ändå tittar genomgående på, vi rankas till exempel som världens andra mest stabila liberala demokrati i den här skallade Videm-mätningen som ju är väldigt stor. Det är klart att i det ljuset är det ändå svårt att få ihop det med hela ansatsen i ett sånt här upprop att vi håller på att montera ner rättsstaten. Ja. Tycker det ena. Och det andra är, det är bra om Patrik säger att man inte ifrågasätter problembilden. Jag noterar bara att man överhuvudtaget inte nämner den.
Och framförallt, fast nu nämnde han ju den.
Ja, nu ja. Men om jag nu talar om uppropet. Mm. Och också att man inte förhåller sig ändå till det djupa, ska vi säga, demokrati och rättsstatshotet som den organiserade brottsligheten betyder. Får jag bara säga det? För vore det inte för det problemet så skulle det ju inte vara proportionellt eller motiverat.
Nej, men det fattar jag alla. Gör. Kort replik, Patrik, innan vi går vidare.
Jag vill bara säga att det finns ju en mängd olika rapporter. Om vi tar till exempel EU-kommissionens rättsstatsrapport så pekar ju den på flera varningssignaler och att Sverige inte tar den kritik som kommissionen lyfter fram på allvar. Och där pekar man specifikt på lagstiftningsprocessen. Vi ser också Demokratirådet som kom med sin rapport här nyligen som också pekar på den här ökningen av kritik från lagrådet, alltså en fördubbling av den allvarliga kritiken under nuvarande mandatperioden.
Okay.
KU har tittat på det här också, och tittar man på VDM som du hänvisar till här så pekar de ju också på trenderna i att civilsamhället får sämre möjlighet, att pressfriheten backar och så vidare. Så att man måste även lyfta båda sidorna av de här rapporterna.
VDM har vi gått igenom noggrant i podden med upphovspersonen bakom, det kan man lyssna på. Fred Gunnar, jag tror alla köper att den systemhotande brottsligheten i sig är ett problem och det är så att säga ett värde som är med i spel. Men betyder det att du inte tycker att omfattande och snabba reformer exempelvis på straffrätten och migrationsrättens område också kan utgöra ett problem? Om du liksom så att säga struntar i det, att i sig...
Jag tror man måste sortera upp det och...
Vad är det jag försökte göra nu?
Jag menar det, jag tror man måste sortera upp det också på en annan led. Och det är liksom det materiella innehållet å ena sidan där man ju verkligen kan ha olika uppfattningar. Ska man ha höga eller låga straff eller ska man ha hemliga tvångsmedel även möjligt att använda preventivt eller inte? Det är ju så en diskussion om substansen, och jag tror faktiskt att en del av den diskussion som förs nu, fast i mer breda termer om en nedmontering av rättsstaten egentligen, är en diskussion om innehållet, och den tycker man borde ta i sådana fall sakligt rakt upp och ner. Det andra är förstås att när vi gör det här så delar inte jag uppfattningen om att vi generellt sett skulle vara slarviga eller gena eller inte lyssna. Men det är klart att när man gör väldigt stora omfattande reformer som också naturligtvis är offensiva för att komma åt ett djuplodande demokratiskt rättsstatligt problem i form av organiserad brottslighet, då är det naturligt att det uppstår så att säga ibland en målkonflikt mellan att gå framåt skyndsamt å ena sidan och å andra sidan att dra ut på tiden.
Min fråga är egentligen så här: om brottsligheten hade sett exakt likadan ut som år 2000 och alla de här förslagen du kommit med nu så här, utan anledning med stattecken, hade du då sett dem som ett problem?
Jag ska säga så här, i och för sig tror jag att Sverige hade mått bättre av att en del av de här reformerna hade genomförts tidigare.
Om du hörde min fråga då.
Men jag bara säger det ändå, för den är ändå rätt viktig. Även om inte problemet är där, mycket av det vi gör är ju också egentligen preventiva verktyg. Okay. Så hade de satts in i ett tidigare skede så hade vi varit bättre läge. Men med det sagt, när man talar om proportionalitet, balans mellan mål och medel, så är naturligtvis samhällsproblemets djup och vidd en viktig del av ekvationen. Och då menar jag att samhällsproblemet, att det är så stort å ena sidan och å andra sidan att vi också ser att det biter, det är klart att det spelar roll när man ska motivera varför man går långt idag. Har man inte de samhällsproblemen har man naturligtvis inte heller riktigt samma ska vi säga, tyngd. Eller,
jag försökte renodla vad din syn på så att säga, den här expansionen i tvångsmedel och lagstiftning. Ja. Den i sig skulle kunna utgöra problem ifall inte andra sidan fanns. Alltså, det var det jag var ute efter.
Jag förstår. Låt mig säga så här. Den är svårare att motivera om det inte finns stora samhällsproblem att angripa. Men jag måste ändå bara säga det. Att det, det ligger också i sakens natur. När problemen krymper så kommer de ju också användas i mindre utsträckning. Så det finns liksom en inbyggd
proportionalitet. Nu får vi få Patrik prata lite. Ni skriver också i er debattartikel så här. För att vara legitim måste all lagstiftning vara förankrad i den demokratiska rättsstatens fundament, legalitetsprincipen, det grundläggande principförbudet mot retroaktiv verkande lagstiftning, likhet inför lagen, domstolars oberoende, rättssäkerhet och förutsägbarhet. Det där begriper till och med IQ-jurister. Gäller inte de här fundamenten längre? Är Sverige exempelvis inte ett längre land där vi är lika inför lagen eller där domstolar är oberoende?
Som jag sa tidigare så är inte problemet här och nu att vi inte har robusta demokratiska eller rättsstatliga institutioner.
För ni räcker ju på verkligen här i den
det
formuleringen.
Vi. Och det vi också säger om man läser färdigt är att vi vill säga till nu innan det är för sent. För vi ser en trend och en utveckling. Och tittar man på lagberedningsprocessen så finns ju den till av ett skäl. Den är också grundlagstadgad. Och tanken är ju att man ska tänka efter ordentligt innan så att man inte får problem efteråt. Det som blir problemet om man har för bråttom och inte lyssnar på legitim rättslig kritik mot lagstiftning, det är att vi får lagstiftning som ställer till problem sen. Som inte funkar som det är tänkt, inte som tillämpas på hur den är tänkt. Och vad som händer då, det är att det här landar i knät på myndigheter och domstolar. Och då förflyttar vi makten från de demokratiska institutionerna till domstolarna. Mm. Och då kan vi få en massa olika konsekvenser. Och en av de konsekvenserna är att lagarna inte tillämpas lika för att olika domstolar tolkar dem olika.
Men bara så att vi lekmän förstår, hur långt borta är vi från de här extremt allvarliga konsekvenserna? Att domstolarna inte längre är oberoende och att vi inte längre är lika inför lagen. Hur många år måste Gunnar hålla på innan vi liksom måste ifråga... Nej, men alltså, nu är jag lite raljant.
Jag förstår det.
Hur nära är vi så att säga? Är det 2 år bort eller 5 år bort? Eller, så vi förstår lite bara.
Får jag göra en liten utsvävning?
Ja, mycket liten.
Som jag ser det, det här är en problematik som börjar med flyktingkatastrofen 2015. Vad man gjorde då var att man började köra snabbspår i lagstiftningsprocessen. Som ett undantag, för det var ett stort tryck på Sverige, man behövde snabbt agera och politiken gjorde bedömningen att det var viktigt att skynda på. Där uppfanns någonting som man sen har börjat använda efteråt. Och det är det som är problematiken. Om vi gör den här snabbspåren eller snabblagstiftningen, om man tycker att det är legitimt att strunta i när lagrådet, som alltså består av några av våra mest kompetenta jurister, säger att det här är så dåligt så att det inte borde bli lag. Mm. Om man inte lyssnar på det, då bygger vi ut en lagstiftning som har brister. Och då kan vi få en konsekvens som är precis det som Gunnar Strömmer flera gånger pekar på. När det gäller nu till exempel med tonårsutvisningarna. Man ska skapa en ventil för att laga den ventil som gjordes tidigare. Och de här sakerna kom ju till snabbt under migrationskatastrofen. Och då skapade man ett antal särlösningar som lagrådet bland annat och remissinstanser kritiserade hårt. Mm. Och nu idag så får vi se hur regeringen håller på att lappa och laga för att fixa de bristerna. Och man gör det på ett sätt som kommer kunna skapa nya sådana brister. Och då får vi inte den här kvalitativa lagstiftningen som Sverige har.
Du svarade inte på riktigt min fråga, i alla fall inte så jag begrep det. Men vi tar det vidare till Gunnar. Att om man börjar så här, går tillbaka till flyktingkrisen, latsar lite med lagarna, med särlösningar och snabbspår och så här. Då får man problem snart och då får man problem i, helt enkelt som går åt det hållet som Patrik varnar för. Vad tänker du om det?
Jag har en hel del att säga om det. Jag ser en sak i 30 sekunder som är påfört. Det är bara för att när vi nu talar om nedmonteringen av rättsstaten som ändå var vinkeln i det här uppropet, kan vi alltså konstatera att vi håller våra positioner, vi är ett av de länder i världen som håller vår position eller pressfriheten. Vi genomför nu kanske världens mest omfattande reform för att stärka domstolarnas oberoende. Vi har allmänna fria val, vi har äntligen ett starkt fri- och rättighetsskydd, vilket ju inte är en del av den svenska traditionen. Så bara för att få proportioner på detta, när vi nu då talar i praktiken om detta med nedmonteringen av rättsstaten, talar vi om lagstiftningsprocessen. Det är ju den som också är huvudkärnan som jag uppfattar i kritiken.
Är det det förresten, Patrik? Är det själva processen du är...
Alltså lagstiftningsprocessen är grunden för det. Sen så får det följdeffekter ut i rättssystemet.
Men jag tycker bara så här, när vi nu talar om rättsstatens nedmontering i Sverige, talar vi alltså inte om de allmänna fria valen, inte om pressfriheten, nej, inte om fri- och rättighetsskyddet, inte om domstolarnas oberoende. Vi har ingen oro inför att valet ska korrumperas i höst och så vidare. Utan vi talar då om lagstiftningsprocessen.
Det är alla med på.
Det är bra, men det tycker jag ändå är rätt viktigt. Jag kanske inte riktigt tycker att den frågan står i proportion till vinkeln att rättsstaten håller på att nedmonteras. Men nåväl, det hindrar ju inte att det finns intressanta och viktiga frågor där att hugga tag i. Och då skulle jag säga så här, om jag tittar på helheten, jag kan ge Patrik rätt i att om vi tittar på flyktingkrisen, vi ser en del under pandemin, då var det ju riktiga snabbspår. Då var det ju saker som togs fram i flyktingkrisen med remittering på 2 dygn till exempel. Motsvarande saker såg man, tog fram en hel lagstiftning på 14 dagar under pandemin när det gäller att hantera det. Och det är klart att det förstår ju var och en, att då inne man inte hämtar in synpunkter. Om vi kollar på vårt sätt att arbeta under den här mandatperioden, jag har ofta sagt att vi måste hitta ett mellantempo också. Både mellan de långa utredningarna och trots allt de allra flesta våra utredningar har faktiskt pågått i precis normalt tempo. Och sen några fall när vi måste göra riktiga snabbspår, som det senaste exemplet med att plocka ner gängens rekryteringsannonser i den digitala miljön. Där har vi verkligen forcerat nu, men det är för att problemet söker. Mm. Men vi måste också hitta att om det ena är maraton och det andra är sprint, måste vi hitta någonting som också är medeldistans. Och då vill jag ändå säga det, att när vi tittar på en av de utredningar som de många kritiserar, det gäller den stora straffreformen. Då hade den alltså 2 år på sig. Sveriges kanske enskilt mest erfarna utredare när det gäller såna här frågor. Inte en sekreterare eller 2 som är normalt, utan 5. Sen har vi haft en remitteringstid på 4 månader. Och sen har vi 15 man på Justitiedepartementet som jobbar med den här utredningen. I praktiken kommer den från ax till limpa och genomföras över 2 mandatperioder. Mm. Om det inte går att genomföra större förändringar av straffrätten under den tiden och på det sättet, då tror jag vi får andra demokratiproblem.
Vi hör vad Patrik säger. Gunnar säger att man behöver kunna springa 1500 meter ibland, men han gör det lika vältränat som en maratonlöpare. Han har hängsel och byxor och livrem.
Jag är glad att jag har byxor.
Det låter lite som det finns 2 stycken alternativ här. Att antingen gör det väldigt snabbt och kanske lite slarvigt, eller att inte agera överhuvudtaget. Och om man pratar om det här med mellandistans, så finns det också mellanativ här att faktiskt agera kraftfullt, men fortfarande göra det enligt grundlagens reglering. Att följa de principer som vi har byggt upp för lagstiftningsprocessen.
Bryter Gunnar mot grundlagen i någonting i sin beredning, eller?
Jag menar att han inte uppfyller beredningskravet. Det menar också KU, det menar lagrådet, det menar MR-institutet, det menar demokratirådet.
KU har inte kritiserat mig.
Inte dig personligen, men nog 17 har de kritiserat beredningsprocessen.
Inte Justitiedepartementet har inte fått någon KU-kritik alls för någon lagstiftningsprocess, bara så att det är sagt. Men det är möjligt att det finns synpunkter i övrigt.
Jag känner till det, men köper du det, Patrik? Justitiedepartementet har inte fått något. Det är viktigt att bli rätt.
Jag kan inte svara på just KU. Jag vet att Justitiedepartementets lagstiftning har ju fått kritik.
Vilken då? Bara så jag vet vilken.
Ja, men ta straffreformen till exempel. Den har ju fått kritik från Lagrådet.
Från Lagrådet, ja. Men inte KU.
Olika typer av migrationsrättsliga eller fri- och rättighetsbegränsande lagstiftning kommer väl från Justitiedepartementet, om inte jag har fel.
Jo, men KU har väl inte kritiserat mig för det?
Jag ska inte svära på en KU. KU har granskat...
Nej, då har KU inte.
Då ska jag bara säga igen. KU har granskat helheten i hur regeringen förhåller sig till Lagrådet och lämnar kritik i förhållande till att man inte följer upp Lagrådets kritik. Där man konstaterar att man i de fall när man allvarligt kritiserar eller avstyrker lagstiftning, så har man ökat till 3 gånger genomsnittet under den här perioden som de tittade på. MR-institutet tittar också på det här med brister i beredningen, och det man konstaterar är att det går väldigt fort. Det går fort på många sidor. Det är mycket lagstiftning. Listan är så lång över reformer, och det säger du också, att det är en hög reformtakt. Och det vi saknar är den totala konsekvensanalysen. Vad betyder det här för fri- och rättighetsskyddet? Och det är ju någonting som både Lagrådet och MR-institutet lyfter fram, att den saknas.
Patrik, som bara så fattar, du är vänder emot hastigheten, men vänder emot utfallet också?
I det här sammanhanget så handlar det inte om att gå in i sakinnehållet. Det finns visst, det finns 2 stycken...
Så hade Gunnar tagit 3-4 år extra på sig, då hade du inte haft problem med det som...
Det viktiga är att man bemöter den kritik som kommer. Och säger att Lagrådet säger att här saknas en konsekvensanalys. då är det rimligt att på ett eller annat sätt bemöta det eller göra den konsekvensanalysen.
Det vill jag understryka, det gör vi också. Alltså om man kollar, för det första, jag ger Patrik rätt, jag var lite bara markerad mot KU, för vad jag känner till, det är möjligt att man har haft generella när det gäller beredningskravet.
Ja.
Men jag bara säger, lagrådet, om vi är lite konkreta så vill jag ändå prata om några produkter så att folk själv kan titta efter. Om vi tar straffreformen. För det första ska jag säga då att 90% av fallen får vi ju inte lagrådskritik, bara för att säga det. Sen är det helt riktigt.
Hur många procent har du, förlåt?
Vad sa du?
Hur många procent har du?
Ja, men om man nu tittar på liksom,
90%
över, 20-årsperioden är väl ungefär 90% där lagrådet inte har synpunkter, men det ligger på en 10%. Och sen har du helt rätt, det har blivit fler fall under den här mandatperioden, och man kan också säga fler fall där kritiken har varit mer långtgående. Det tror jag, om man ändå ska spekulera, har med två saker att göra. Det ena är förstås reformtempot, men också att det är lagstiftning som går långt, och att vi gör ett stort skifte. Det blir ju mindre friktion om man gör organisk förändring, så att säga. Det vill jag också säga när det gäller lagrådet. Stora delar av straffrätten som vi har förändrat har vi i högsta grad till möteskott lagrådets synpunkter när det gäller, så att säga, innehållet. Bara för att säga, alltså, osjälvständiga brottsformer, psykiskt våld, massa stora sådana reformer. Men den senaste, som handlade om 50 skärpta straffskalor, dubbla straff för gängkriminella, att upprepade våldtäkter om de är grova ska leda till livstidsfängelse. Där fanns det kritik på ett väldigt fundamentalt plan som handlade om, ska vi ha högre eller lägre straffnivåer i samhället? Och då kan man säga att det är lättare att möta lagrådet när det gäller de lagtekniska och systematiska synpunkterna, vilket vi också gör. Men det där är ju en mer grundläggande fråga som faktiskt i slutändan måste vara en politisk demokratisk avvägning. Och då måste vi naturligtvis, och det har Patrik helt rätt i, om lagrådet kritiserar oss i den delen, då måste vi utveckla det i våra skäl. Varför vi väljer att göra en annan bedömning, hur vi ser på konsekvenserna. Och det vill jag understryka att det gör vi också. Vi lämnar det förstås inte okommenterat.
Replik, Patrik.
Jag vill återgå till att vi går inte in i de enskilda. Vi nämner bara två stycken specifika ärenden, och sen så nämner vi en debatt kring en annan utan att säga någonting om innehållet. Utan det vi vill diskutera är systemnivån. Att vi har en ökad hastighet. Att vi har fler allvarlig kritik som inte bemöts. Demokratirådets rapport visade ju att den här regeringen är den regering som minst av allt förändrar sina skrivningar i förhållande till lagrådets kritik. Och man måste hålla på det. Sen så finns det då vi nämner två stycken. Det ena är återdraget och permanent uppehållstillstånd, som vi menar är i direkt strid med de allmänna rättsprinciperna.
Den är ju inte genomförd heller.
Nej, men den är ju inte, åtminstone inte politiskt motiverad, så är bromsen inte motiverad utifrån den kritiken som gavs mot retroaktiviteten. Men det har ju... För där har ju även ministern från regeringen sagt att det är inte förbud mot retroaktiv lagstiftning. Och det är ju inte det frågan, utan det är återtagande av positiva författningsbeslut. Sen är det vandelsfrågan som är den andra som vi nämner, som också har retroaktiva inslag. Och retroaktivitetsförbudet som finns, det gäller straffrätt och skatterätt, ska sägas. Men det finns en allmän rättsprincip mot att man ska avhålla sig från retroaktiv lagstiftning. Och att retroaktivt riva upp positiva beslut, det är förbjudet enligt svensk lagstiftning.
Toppen. Då har vi lite matlagning i. Ska Gunnar bemöta det då? För första, vad handlar det om? Vad är uppehållstillstånden? Och vandelskraven och uppehållstillstånd?
Ja.
Men då är det väl så här, va, att om vi börjar med det första, för jag noterar att det starkaste exemplet när det gäller retroaktiviteten, det är att man skulle omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga uppehållstillstånd. Mm. Och då kan man ju alltså konstatera att det är alltså ingenting som har genomförts. Och ingenting som, så att jag menar, det här är ju en spekulation. I sådana fall urholkas nu lagstiftningen och rättsstaten nedmonteras i relation till en spekulation om någonting som alltså inte genomförs. Om vi börjar den änden.
Du menar att den inte kommer genomföras?
Ja, jag säger bara att du har ju inte sett någon lagrådsremiss eller någon proposition om detta. Så att det är ju att säga att den håller på att nedmonteras rättsstaten i relation till en pågående politisk
diskussion. Men det är ett exempel, det är ju inte det vi är ute efter.
Ja, men det var ett av tre som ni ändå lyfte fram. Va? Det andra var ju den straffreform som jag var inne på tidigare. Och vad gäller vandeln, så om vi nu går till lagrådet, så var väl lagrådet inte, så att säga, just på den, när det gäller den produkten, särskilt kritisk. Utan jag tror så här, vad gäller retroaktivitet, om jag bara tar den, det finns ju ett hårt retroaktivitetsförbud förstås i grundlagen. Det är straffrätten och det är skatterna. Och sen är det helt riktigt att det finns en generell förvaltningsrättslig princip att att man inte ska ompröva positiva förvaltningsbeslut. Och det är klart att den diskussionen är relevant här. Sen tycker jag ändå, mot bakgrund av att det inte är någonting som uppenbarligen partierna genom att kunna ställa sig bakom, dra generella slutsatser om rättsstatens utveckling på, det kanske är lite tunt. Får jag också bara säga ändå om lagrådet. Jag har också tagit del av den här demokratirådets genomgång av det. Och det är ju helt riktigt att över 20 år har väl de tittat på det här och konstaterat att regeringar avviker från lagrådet är ju inte så att säga i sig är någonting nytt. Det är heller inte nytt när de tittar över lång tid att faktiskt när det kommer sen till riksdagen brukar ju ofta breda majoriteter i riksdagen ställa sig bakom den lagstiftningen. Det var ju en sak de påtalade, att oppositionen brukar inte reagera på det i någon större utsträckning i riksdagen. De säger också att det har ökat och ökat ganska rejält under den här regeringstiden. Det är liksom korrekt. Sen bara för att säga, vad är det de har tittat på? De har väl tittat på liksom hur man ändrar lagtext. Och det är i och för sig inget oviktigt mått, men det är klart att väldigt stora förändringar sker på andra sätt. Till exempel genom att man arbetar genom en författningskommentar för att man ska få till en annan tillämpning, en annan balans. Att man för in andra grejer. En sak som ni inte nämner, men som jag tror gömmer sig bakom en del av det här med rättighetsinskränkande lagstiftning. Det här med säkerhetszoner till exempel. Vi vet i alla fall flera av de som skrev under artikeln har kritiserat det tidigare. Där gjorde vi ju stora förändringar på andra sätt. Vi byggde in kontrollstationer, dokumentationskrav, att det ska utredas på nytt efter 3 år och så. Så man gör ju stora förändringar i relation till lagrådet, okay, även om man inte ändrar lagtext.
Patrik? Jag skulle igen vilja backa ett steg bakåt och titta på det här. Det här uppropet som har kommit nu är ju inte den första kritiken. Vi har haft åklagare, en stor mängd åklagare som har skrivit. Vi har haft domare som har skrivit. Vi har haft andra jurister som har skrivit och på olika sätt kritiserat just det här med hur vi ta fram lagstiftning och vilka konsekvenser det kan få sen när det kommer till domstolarna. Och jag tror att det är viktigt att man har med sig, för ett vanligt försvar från regeringen är att man har folkviljan bakom sig, man har det här mandatet. Men oavsett hur man ser på huruvida man har mandat eller inte för den politik man för, så hänger liksom demokrati och rättsstat ihop. Vi kan inte bara ha majoritetsstyre, utan vi har en grundlag som sätter upp ett antal principer för hur vi ska arbeta. De demokratiska spelreglerna. Vi såg här nyligen till exempel när det gäller kvittningssystemet, vilka konsekvenser det kan få när någon inte följer de demokratiska spelreglerna. Då får vi så att säga ett utfall i riksdagen i det här fallet som inte speglade vad som hade blivit om alla hade varit på plats. Oavsett vad man tycker om vildar och så vidare, så är ju, hade ni inte kvittat ut så hade det blivit ett annat utfall. Och det är detsamma det här med att om man inte följer beredningskravets delar så riskerar det att drabba lagstiftningskvalitet. Och då blir det sen domstolar och myndigheter som måste ta hand om det. Och det riskerar att vi dels förflyttar makten till, alltså ifrån den demokratiska institutionen till domstolarna som måste ta hand om det. Men också att den här svårtillämpade lagstiftningen och de brister som finns där kan leda till dålig förutsägbarhet när advokatet till exempel inte kan förklara hur lagen kan tänkas slå ut. Eller att domstolar dömer olika för att det är otydligt hur man ska landa i det här. Och då får vi en olik behandling i lagstiftningen.
Men där får jag bara säga att för det första så delar jag alls inte den kritiken om att det här skulle så att säga hålla en sån låg kvalitet så att domstolen inte kan tillämpa lagstiftningen. Då hade vi naturligtvis inte gått fram med den. Och det vill jag bara understryka. Däremot är det så att på en del områden görs det ganska stora förändringar. Om jag till exempel tar en av de reformer som ni ändå lyfter då, är den som handlar om den stora straffreformen. Det är klart att när vi inför en ny princip om att brottslighet gäng, som är kopplat till gäng ska kunna leda till dubbelt så långa straff, det är klart, då är det en ny systematik. Det är klart att det kommer vara så initialt att tingsrätter kommer säkert på marginalen kunna bedöma det här lite olika, men tids nog så kommer vi få praxis på det. Det ligger liksom i skiftets natur. Högsta domstolen kommer klara ut vad som gäller i den mån det finns liksom ett handlingsutrymme. Och jag ska säga så här, om det är någonting i den här diskussionen som jag har tagit fasta på som jag verkligen tycker är, det, var har man en poäng om jag får säga det? Det är klart, när det sker stora saker, och jag vill ändå säga det här mellantempot, stor reform, 2 års utredning, mycket erfaren utredare, 5 sekreterare, 15 man på justitie, 4 månaders remisstid, 2 mandatperioders utrullning. Ja. Men jag kan ändå se När man gör stora förändringar och kanske också av praktiska skäl måste ta det lite styckevis och delt, kan det vara svårt för remissinstanser att överblicka helheten.
Så
det
köper jag.
Hörrni, vet ni vad? Vi nämner inte straffrättsreformen i vår debattartikel. Bara
då fick vi det också. Hörrni, vi har inte så mycket tid kvar.
Vilka tre nämner ni då? Bara, så att jag, då kanske jag bara läste in det med den raderna. Ja,
vi nämner Pernod till Uppstall, retroaktiv vandel och sen så visar vi på utvisnings- och tonårsutvisningar
i debatten. Så det är bara migrationsexempel?
Mycket intressant debatt det här. Vi brukar göra så när man har varit lite oense, vilket jag uppfattar att herrarna ändå är. Då får man då ta en liten slutreplik där man får säga vad man pratar direkt till lyssnarna, vad ni tycker är viktigt att de ska ta med sig från det här samtalet. Vad är det vi har kommit fram till idag och vad är det viktiga? Och eftersom Patrik, det är du som har servat så du får börja så att säga. Vad är det lyssnarna ska minnas från samtalet tycker du?
Men ett tycker jag är, vi går inte in i enskilda förslag utan vi ser på systemnivå hur man inte håller ett mellantempo utan man håller det högsta lagstiftningstempot som vi någonsin har haft om man ser till mängden lagstiftning som går fort. Och det, den kritik som kommer från lagråd och missinstanser är större än vad någon annan regering har upplevt. Och att inte ta det på allvar och inte tro att det kan leda till brister i lagstiftning och svårtillämpad lagstiftning, då är man lite naiv. Och jag vet att Gunnar är en duktig jurist och han är bra på rättighetsfrågorna. Och jag är övertygad om att han är medveten om att det kan bli vissa brister när man gör så här mycket på så kort tid.
Samma uppgift till dig Gunnar, vad ska lyssnarna ta med sig från samtalet?
Jag köper att det naturligtvis alltid finns en risk för vissa brister när man gör mycket på kort tid. Men det är inte för mig liktydigt med att den svenska rättsstaten håller på att nedmonteras. Och det är det som jag tycker är den stora överdriften och osakligheten i den här angreppsvinkeln. Jag köper att det är klart att när man gör stora förändringar så kommer man att behöva vårda reformerna och göra det organiskt. Och det kommer säkert att uppstå brister, men de kan man hantera under gång. Och det handlar inte om att förminska det. Men det handlar om att väga det mot så att säga, uppsidan eller problemet om vi inte går fram. Det är klart när jag tar över 62 dödsskjutningar på liksom, öppen gata i Sverige. Det är ett ganska dramatiskt läge. Det motiverar en lång rad av de här reformerna. Och det är att vi måste gå på hög takt, det är att försvara vårt fria öppna samhälle. Sen vill jag bara allra sist säga, eftersom för det första så vågar jag verkligen påstå att allt det vi gör håller sig med god marginal inom grundlagens ramar. Men vi har plockat upp några bollar, till exempel svårigheten att överblicka till exempel användningen av alla hemliga tvångsmedel. Därför har vi en stor utredning igång nu som granskar den helheten för att se att den helheten hänger ihop. Så att all in all, jag tycker det är en viktig diskussion. Bra att vi pratar om rättsstatliga principer som väldigt få pratade om bara för några år sedan. Men jag tycker att den diskussionen skulle vinna på färre överdrifter och lite större saklighet.
Stort tack justitieminister Gunnar Strömberg för att du kom hit.
Tack.
Stort tack docent i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet Patrik Bremdahl för att du kom hit.
Tack så mycket.
Stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har förslag på ämnen vi ska upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Renius. Jag heter Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.